Välkommen till Radio Rödlöda som sänds över Gävlena Radio på 102,7.
Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ålestena till norra Lappland, från Bohusklippo till Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Med mörka skogar och röda stugor, med vita björkar och höga furor, med fält och krön och varv och gruvor. Landet, det tillhör dig och mig. Med skär och kobbar och djupa fjärdar, med ljusa hagar och svarta kärnar, med sina blånande berg i fjärran. Landet, det tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ålestena till norra Lappland, från Bohusklippo till Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Jag åkte norrut längs höga kusten, när skogen rodnade, det var om hösten, och havet glittrade morgonluften, i landet som tillhör dig och mig. Jag stod på toppen av Kebnekaise, jag såg på solen som aldrig sjunker, på myr och mossa, på fjäll och forsar, och landet som tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ålestena till norra Lappland, från Bohusklippo till Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Jag stod där hemma när dimman lättar, jag stod bland rapsfält och klara bäckar, där boken grönskar och storken häckar, i landet som tillhör dig och mig. Det var på kvällen, jag stod vid stranden, under vintergatan och kolla vagnen. Jag tog min älskade hårt i handen och sa, landet, det tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ålestena till norra Lappland, från Bohusklippo Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Jag sa att landet, det tillhör dig och mig.
Hjärtligt välkomna till första sändningen med Radio Rödlöda från Vänsterpartiet. Och ni hörde som första låt Mikael Wiehes Det här är mitt land. Det är ju så att vi har ju varit ute på stan ofta på röda lördagarna. Men nu kommer vi göra ett test med 10 lördagar som blir radiosändning istället. Och ni kommer att möta dem som skulle ha varit ute och pratat med er på stan. Istället får ni höra dem i radion. Tänk vad skojigt och enkelt. Nu, första programmet kommer att handla om kultur och kulturens roll i samhället och människors liv. Och i spänd förväntan hör vi här Anna Thelin och Irene Färm som kommer att diskutera och presentera sig själva. Och då lämnar jag ordet över till er helt enkelt.
Ja, hej. Irene Färm här. Och jag är ju jätteglad för att få vara med i den här sändningen. Jag har ju tidigare också stått på Rådhustorget i Gävle och pratat politik med förbipasserande. Jag har varit intresserad av politik sedan jag var ung. Jag började min politiska bana som FNL-aktivist uppe i Västerbotten i Skellefteå. Sen dess har jag varit aktiv politiskt till och från, kan jag säga. Först var jag SSU-are på den tiden och jag höll ett första majtal en gång för många år sedan när jag var runt 20-22 år i Umeå. Och det är jag jättestolt över. Men därefter så har jag alltså bytt då från Socialdemokraterna till Vänsterpartiet, eller VPK som det hette på den tiden. Jag har varit nämndeman i Kalmar tingsrätt. Jag tror att jag var en av Sveriges yngsta nämndemän. Och det var jag utsedd då av Vänsterpartiet. Jag har jobbat politiskt på väldigt många olika sätt. Jag har demonstrerat, jag har delat ut flygblad. Jag har stått i solidarisk handel som vi hade en gång här på 80-talet i Gävle. Men efter några år så kan jag säga att jag inte blev så aktiv. Jag pendlade mellan Gävle och Stockholm ett antal år. Och det betyder då att jag inte hade riktigt orken att engagera mig. Men för några år sedan, kanske 4, 5, 6 år sedan, så tänkte jag att är det dags. Nu blåser det många högervindar, både blåa och bruna. Och då tog jag kontakt igen med Vänsterpartiet och har därefter engagerat mig på olika sätt. Jag sitter bland annat med som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och jag har också uppdrag inom partiföreningen i Gävle. Och jag tycker att det känns himla intressant det här med politiken. Jag lever med politiken hela tiden. Allting är mer eller mindre politik. Så tycker jag absolut att det är. Så, då lämnar jag över ordet till min kamrat här, Anna.
Ja, jag heter alltså Anna Thelin och jag är en passionerad kulturarbetare. Verksam som scenkonstproducent och den största delen av mitt yrkesverksamma liv här på Folkteater Gävleborg i Gävle. Jag är en väldigt nybliven medlem i Vänsterpartiet och är inte politiskt aktiv ännu. Jag är en gammal aktivist och... Oj, det kom Seppa här och rättade till min mikrofon. Och intresserad av politik. Mycket intresserad av politik. Och demokrati framför allt. Och just inom demokrati så tänker jag att kulturen har en oerhört viktig roll att spela. Men det ska vi prata mer om. Jag tror att det är dags för nästa låt här.
Ta det stora steget att klara av
Jösses flickor, det här är alltså en låt som handlar om, det är en feministisk kamplåt kan man säga från 70-talet. Den är skriven av Margareta Garpe, Susanne Osten och Malin Axelsson. Och den här versionen som ni hörde här är alltså en liveinspelning från Stockholms stadsteater 2006. Den här har betytt väldigt mycket för mig. Jag kan bara lite kort säga att vi var ett helt gäng som åkte till Stockholm och såg den första uppsättningen av Jösses flickor. Jag bodde då i Kalmar och det här var alltså 74-75 någonting. Och den har följt mig hela livet. Och den är så himla bra tycker jag. Den är så aktuell fortfarande. Ja, vi tänkte vi skulle prata om konsten och kulturens roll i samhället. För mig är kultur, det är någonting som håller ihop ett samhälle, som binder människor samman. Det är kittet mellan människor. Och de kulturpolitiska verktygen, de värnar om mänskliga rättigheter, alla människors lika värde. Det bekämpar könsmaktskulturen i Sverige. Det handlar om att motarbeta klassamhället. Och det motarbetar också rasism och så vidare. Det här är ett sätt för oss människor att bli medvetna om samhället och hur samhället fungerar. Det ger också perspektiv på oss själva. Och alla har rätt till kultur, och framförallt när det gäller barn och ungdom tycker jag. Det känns väldigt angeläget för mig. Kulturen har ett egenvärde och ska vara, tycker jag, fri från politisk styrning. Det ska naturligtvis det ska tjäna de demokratiska värden som vi har i vårt samhälle. Antirasism, och det ska handla om att bekämpa homofobier och så vidare. Och det är alltså väldigt viktigt. Men utifrån det så ska det finnas en ganska stor konstnärlig frihet att själv utöva de kulturella innehållen i olika uppsättningar och så. Det pratas ju om armlängdsavstånd, och då kan man ju fundera på hur lång en armlängd. Och det kan säkert variera i och för sig beroende på hur långa armar man har. Kulturen är ju också en motvikt mot alla kommersiella krafter. Jag menar, tänk på våra barn och ungdomar som tillhör TikTok-generationen som lär sig att konsumera det största värdet så att säga i livet och så. Och då menar jag att kulturen kan vara motvikt mot det. Ja, det är det jag tänker kring kultur och kulturens värde för människor och samhälle. Anna, vad säger du?
Ja, jag kan verkligen hålla med dig om det du sa. När vi förberedde för det här programmet så hade jag googlat lite om kultur och demokrati. Och jag hörde talas om en rapport som kom förra sommaren tror jag, som EU-kommissionen gjorde. Som bevisar att deltagande i kulturaktiviteter och kulturlivet stärker demokratin och samhällsengagemanget och den sociala sammanhållningen. Det är en rapport för den som är intresserad som heter Culture and Democracy, The Evidence, som är publicerad av EU-kommissionen. Jag tänker att de här kanske byråkratiska rapporterna och skrivelserna är väldigt, väldigt viktiga idag. Då vi kanske går mot ganska så antidemokratiska riktningar på olika håll, inte minst i Europa. Men det jag skulle vilja prata om de här minuterna jag har på mig om kulturens roll och kraft i samhället. Där skulle jag vilja ta avstamp från någonting som hände i samband i oktober förra året. Då Israel och Palestina-konflikten började. Och Och jag blev inbjuden att vara med i en WhatsApp-grupp av en teaterchef på en teater på Västbanken som heter Al-Hara Theater, som finns i en liten stad som heter Beit Jalla. Vi är flera hundra konstnärer och kulturarbetare från hela världen som är med i den här gruppen. Och vi har på olika sätt samarbetat med den här teatern. Jag har samarbetat med dem genom att vi på Folkteatern har tagit emot praktikanter från deras teater under ett antal månader. De är väldigt kända och bedriver en mycket betydelsefull verksamhet på Västbanken. Där de utbildar unga människor inom teaterkonsten på olika sätt. Men den här gruppen då, vi ska försöka stötta dem och också bära vittnesmål om vad som händer. Framförallt vad gällande konst och kultur, konstnärer och kulturarbetare. Och i början av konflikten så fick jag ta del av en inspelning från ett skyddsrum. Det var ett musikband som heter Sol, som är väldigt kända. De är från Gaza och bildades 2012 tror jag, och deras inriktning är att sprida palestinsk folkmusik och blandat med populär musik, och de har blivit oerhört populära och lämnade så småningom Gaza och har verkat från Egypten och ibland återvänt. Och nu hade två bandets medlemmar återvänt precis innan konflikten och satt nu i ett skyddsrum som någon spelade in på en mobiltelefon, så ljudkvaliteten är inte den bästa kanske. Men för mig blev det så här oerhört drabbande. Där sitter de här musikerna och bomber, man hör hur bomberna faller och spelar en mycket vacker och sorglig visa om längtan. Och jag tänkte att vi skulle spela delar av den, och som sagt, ursäkta ljudkvaliteten. Men för mig var det oerhört drabbande om att de sitter där medan bomberna regnar och sjunger sin musik. Så varsågod, Sepp.
تبكي حروف اسمه من قال ما تبكي الروح اللي بطن شاله والقلب يبكي طلوع الفجر يبكي وروب النوم يبكي لآخر يوم يبكي لآخر يوم ابكي ليل نهار يما عمود الدار عمر اللي قلبه مي زي اللي قلبه نار محروق فحم أسود من ريحته لو تسمع نبض القلب بركان وعيوني ما تفتح بشر أحزان صدري لو تشهد طالع سحب دخان طالع موال جديد ماتت كل الزغريب.
Ja, det här var alltså ett litet utdrag när sångaren och låtskrivaren Hamada Nasrallah från bandet Soul satt i skyddsrummet i Gaza och spelade medan bomberna föll. Det kommer finnas några länkar kring den här gruppen och den här Hamada Nasrallah som ni kan läsa mer om ni är intresserade. Men nu är det igen. Nu ska vi prata om om några vårt engagemang och dig som politiker och mig som kulturarbetare. Och jag har några frågor här till dig, så jag börjar ställa dem. Först ska jag sätta på min tids, så att vi håller tiden någorlunda.
Ordning på dig.
Ja. Du är alltså ledamot i kultur- och fritidsnämnden här i Gävle kommun och har varit i några mandatperioder. Och då som representant för Vänsterpartiet. Och jag börjar med att fråga dig, vilka uppdrag har kultur- och fritidsnämnden generellt här i Gävle kommun?
Ja, kultur- och fritidsnämnden har ju det politiska ansvaret för all kultur- och fritidsverksamhet som bedrivs i kommunen. Och det betyder ju det exempelvis att vi driver konserthuset och symfoniorkestern. Vi ansvarar för kommunens bibliotek, konsumentvägledning, kulturskolan som är en viktig, viktig verksamhet för barn från mellan 4 till 20 år. Vi jobbar också med bidrag till föreningar. Mm. Vi delar ut kulturpris och stipendier. Och sen ansvarar vi också för all idrotts- och fritidsanläggningar som finns i Gävle kommun.
Det är en väldigt omfattande verksamhet.
Ja, och ett jättespännande uppdrag dessutom. Mm.
Ja, varför vill du vara ledamot i just den här nämnden?
Ja, det finns egentligen väldigt många skäl till det. Dels är jag ju allmänt väldigt intresserad av kultur. Och jag kan med stolthet benämna mig själv som en riktig kulturtant. Och det tycker jag bara, det är ju liksom helt underbart att vara det. Och det betyder, och det är ju faktiskt också så att en stor del av kulturen bärs upp just av tanter. Gråhåriga som jag exempelvis. Mm. Även om vi ser att det finns stora intressen från ungdomsgruppen och så. Sen är ju Gävle en rik kulturstad. Bara detta att vi har en egen symfoniorkester, det är alltså inte mer än 8-10 kommuner i Sverige som har en fulltalig symfoniorkester. Det har faktiskt vi, och det ska vi vara jättestolta över. Vi har alltså, vi har teatrar, vi har konsthall, vi har museer. Men bara länsmuseet som har ett rikt kulturarv, alltså. Alltså, det är fantastiska vilka tavlor som finns på länsmuseet. Om man inte varit där ska man absolut gå och titta på det kulturarvet. Och vi har ett antal vi har massa kulturföreningar som är aktiva. Vi har exempelvis Arbetarteatern i Norrsundet som ju har gett teater på sommartid i många år och nu ger även en föreställning här i vinter. Vi har en aktiv förening kring Joe Hill-gården exempelvis. Och jag såg glädjande nu att vi i Gävle kommer att uppmärksamma Joe Hill på ett helt annat sätt än tidigare. Det är ju en ikon nästan tycker jag i Gävle som vi inte har brytt oss så mycket om. Utan den här föreningen som går på knäna ibland får ju sköta Johillgården på egen hand. Men nu har alltså kommunen då bestämt att nu ska vi profilera den här viktiga personen för Gävle kommun som kulturstad. Jag tror att ett rikt kulturliv främjar också företagande. Folk vill flytta till Gävle för att vi har väldigt bra kultur. Och vi har företagare som värderar sånt, tror jag, när det gäller nyetableringar exempelvis. Att det finns ett bra utbud.
Vilka frågor driver vi inom kultur- och fritidsnämnden? Vilka är hjärtefrågorna för partiet och vilka är dina personliga hjärtefrågor?
Man kan ju säga att jag tror att kultur- och fritidsnämnden skiljer sig kanske från andra nämnder. Att vi har inte så stora politiska diskussioner inom nämnden. Vi är ganska överens. Vi är till och med överens med Sverigedemokraterna i vissa frågor. Så att det finns inte så stora politiska så att säga, motsättningar i nämnden. Vi är ganska överens om vilken inriktning vi ska ha kring nämndens arbete och så. Men de frågor som vi driver är alltså framförallt, vi driver ju att man ska ha kulturskolan ska vara fri. Mm. Alltså den ska vara, inte vara, den ska vara avgiftsbefriad kan man säga. Mm. Det har varit en jätteviktig fråga för oss som vi har försökt driva i kommunen länge men utan framgång av ekonomiska skäl och så.
Och sen tror jag att du ska påannonsera en låt här.
Precis. Jag har valt att spela Ska nya röster sjunga. Som här är tolkad av Monica Zetterlund. Och den är alltså skriven av Mikael Wiehe. Med inspiration från Uruguay bland annat. Varsågoda. Den är helt fantastisk.
För sen är det nyheter.
Sak är säker och det är livets gång, att allting vänder åter och allting börjar om. Och fastän våra röster ska mattas och förstummas, ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. När vi har blivit gamla, vårt hår har blivit grått och livet börjar mörkna och dagarna har gått och våra kroppar kroknar och våra steg blir tunga, ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Sångerna om frihet, om rättvisa och fri, sångerna om folket som aldrig kan slås ner, sångerna om kärlek som aldrig kan förstummas, ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Vid fönstret i vårt hus och ta varandras händer i vårens klara ljus, och utanför på gatan där vindarna är ljumma, ska nya röster fånga, ska nya röster fånga. Så segrar inte döden fast åren har sin gång, så stannar inte tiden, den bara börjar om. För sångerna om livet som aldrig kan förstummas, ska nya röster sjunga, nya röster sjunga. Ja, sångerna om livet som aldrig kan förstummas, ska nya röster sjunga, nya röster sjunga. Thank you.
nyheter från vänsterpressen.
I dagens ETC intervjuas Hanna Gunnarsson som är Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson och Håkan Svenneling som är talesperson för utrikespolitiken. De talar om Sveriges försvar. Tidningen skriver att när det gäller försvars- och säkerhetspolitik så flyger Vänsterpartiet under radarn. Samtidigt stångas Socialdemokraterna och Moderaterna om att framstå som mest försvarsvänliga och mest redo att visa handlingskraft i tid av krig och kris. Men Hanna Gunnarsson menar att vänsterpolitik är den bästa totalförsvarspolitiken. Hon säger att totalförsvaret är vi allihopa. Och ett starkt totalförsvar betyder att hela samhället ska vara starkt och robust. Det tycker vi alla är bra. Det är ett samhälle som ger oss en välfärd och ser till att alla får ett bra liv. Hon tycker att det höga tonläget i debatten som råder är dåligt och skapar missförstånd. Det verkar som Vänsterpartiet är överens med högt uppsatta försvarspersoner om att det inte är bra med privatiseringar och utländskt ägande för viktiga verksamheter. Staten bör ha en kontroll. Mer om frågan kan du läsa i fredagens Dagens ETC. Toppnyheten från torsdagen i Dagens ETC är deras eget avslöjande av en israelisk spion. Hon ska ha spionerat på svensk mark åt en högerradikal organisation med kopplingar till den israeliska staten. Tidningen frågar om en sådan person är lämplig att bli polis i Sverige. Kvinnan studerar idag till att bli polis i en svensk universitetsstad. I onsdagens ETC är huvudrubriken en granskning av landets värsta djurplågare. Tidningen skriver att djurplågeriet ökar och åtalen är få och domarna milda. Kriget i Ukraina kan du läsa mer om i tisdagens ETC som varnar för att talet om krigströtthet i Ukraina kan bli en självuppföljande profetia. Presidenten för Frankrike, Emmanuel Macron, kritiseras av Dagens ETC för att ha gjort en högersväng när han enligt uppgift dumpar feminismen genom att den nya regeringsbildningen lutar kraftigt åt höger. Bland annat har Macron tillsatt en kulturminister, Rachida Dati, som stått nära högern förut. Macron har också försvarat Gérard Depardieu, fransk skådespelare, offentligt som är anmäld för våldtäkter samt anklagad för trakasserier och övergrepp. I tidningen Flamman kan du läsa denna vecka en krönika med den lockande rubriken "De digitala infödingarna är fångna i Googles reservat". Leodan Rodriguez har skrivit denna krönika. Veckans webb toppas med nyheten om ännu en dissident som fängslats i Ryssland. Den 11 januari fängslades den ryska regimkritiken Sergej Udaltsov, anklagad för rättfärdiga terrorism. Man misstänker att Putin ökar förtrycket inför presidentvalet i mars. Om allt det nämnda och mycket mera därtill kan du läsa på webbsajterna flamman.se och etc.se. Stötta vänsterpressen, den hotas nu av indragna präster. Och över till våra gäster, varsågoda.
Och nu, Anna, tänkte jag att jag skulle få intervjua dig kring en massa intressanta saker som du har gjort i ditt liv. Första frågan är, vad gör du egentligen inom konst och kultur just nu?
Ja, som jag sa i inledningen, jag är alltså scenkonstproducent och har arbetat i över 30 år inom mitt yrke. Och då producerar jag scenkonst, mest teater, men inom scenkonst ryms ju även dans och musik. Och jag har haft den stora förmånen att få arbeta med intressanta projekt på intressanta konstnärliga institutioner. Och i den allra största tiden av mitt yrkesliv så har jag arbetat inom offentligt stödda konstnärliga institutioner som till exempel Folkteatern i Gävleborg. Som jag då ser som en del av det demokratiska uppdraget. Att vi har offentligt stödda konst- och kulturinstitutioner som inte är politiskt styrda. Och verkar autonomt. Men såklart under de direktiv och överenskommelser som man gör med sina uppdragsgivare. I vårt fall regionen. Jag har hittills känt mig väldigt trygg oberoende av politiskt styre i landet. För att jag har upplevt att vi har värnat de grundläggande demokratiska rättigheterna och att det har gått lite hit, det har svängt lite hit och dit med politiska vindar hur uppdragen har varit. Men jag har alltid känt mig trygg i att de har bottnat i våra demokratiska grundvärderingar och om alla människors lika värde och att alla människor har rätt att ta del av konst och kultur på sina egna villkor. Men nu är jag lite rädd här för framtiden. Jag tycker att det börjar svaja lite här och där.
Jag kan hålla med. Med all rätt kan man känna en stor oro.
Ja, och jag har känt mig så oerhört stolt över att få arbeta under de här förutsättningarna med offentliga medel och att skapa, i mitt fall, mest teater som ska nå, i det här fallet, medborgarna i Gävleborg, region Gävleborg. Och då helst så många medborgare som möjligt med så... med tematiker som känns angelägna och relevanta för många. Så ja, det är väl det. Jag brinner verkligen för det. Jag tycker inte att konsten ska vara politiserad. Jag är verkligen emot det. Oberoende. Men jag tror att man ändå måste... som offentligt finansierad institution, som jag sa tidigare, så får man ju följa de uppdrag och de prioriteringar som vi har ålagts att utföra. Men sen vad vi gör och hur vi gör det, det ska vara upp till varje institution.
Mm. Mm. Jag tänkte på konstbegreppet. När du säger konst så tänker jag på tavlor på väggen och repor på väggen och så. Men jag tror att konst betyder något mer för dig.
Ja, när vi förberedde oss här så pratade jag om konst och kultur och du pratade om kultur och konst ryms naturligtvis inom kultur. Men då jag arbetar med att skapa konstnärliga verk som en konstnär målar en tavla så skapar vi ett verk som i det här fallet är en teaterföreställning. Eller det kan vara ett musikstycke eller en konsert. Och det kräver ju sina egna förutsättningar och målsättningar och i teaterns fall så är det ett stort kollektivt arbete vilket gör att det är väldigt roligt att jobba med teater. Man är kanske upp till 50-60 personer involverade i en produktion och som ska arbeta tillsammans och göra en föreställning som sen ska nå publiken. Så för mig är verket, jag jobbar med verket och som naturligtvis är en del av kulturen. Men kulturen är så mycket mer än bara ett konstnärligt verk.
Mm. Ja, konst ingår i kulturbegreppet.
Ja,
det kan vi vara överens om i alla fall.
Det är vi verkligen överens om.
Ja, verkligen. Men kan du berätta någonting som har betytt mycket för dig inom ditt så att säga, kulturella, konstnärliga engagemang?
Ja, jag har haft privilegiet att få arbeta med stora och roliga och internationella projekt där vi har rest kors och tvärs över världen. Jag har också haft förmånen att få under några år tillbaka nu få driva ett projekt som har rönt väldigt stor uppmärksamhet som heter Sense. Som handlar om att skapa scenkonst, tillgänglig och inkluderande scenkonst för barn och unga med funktionsvariationer. Och som jag sa tidigare har jag också haft förmånen att få resa ut i världen, att få träffa konstnärer från många olika kulturer i Mellanöstern, i Asien, i Afrika och naturligtvis här i Europa. Och jag tror att det är jätteviktigt att ha en slags kosmopolitisk internationell utblick också och inte gräva ner sig bara i det lokala eller det regionala eller det nationella, vilket är jätteviktigt. Jag hör till dem som absolut framhåller att vi ska lära känna vår egen kultur och våra egna rötter. Men det finns också en liten gräns där när jag är lite rädd för när man börjar ha kulturen som argument i propaganda och att skapa nationalistiska strömningar. Så för mig har de här internationella mötena varit oerhört givande och viktiga. Och jag tänkte kort, håller inte jag tiden på mig själv här. Men jag ska bara kort berätta om ett projekt som jag håller på med just nu. som heter Babyn i magen. Och ni som bor i Gävle kan se den här föreställningen på Andreasalen den 3 februari. Och sen ska den turnera i länet. Men det är en spännande projekt som vi har varit involverade i, som bottnade i en resa till Egypten där vi träffade ett antal konstnärer. Och en konstnär blev kär i en svensk musiker och kom så småningom hit och befinner sig i Sverige idag. Men det var en lång, lång resa innan den här personen fick uppehållstillstånd. Och då har det gjorts en föreställning som heter Babyn i magen, kärlek utan gränser. Som handlar om alla dråpliga, förfärliga och fruktansvärda och till slut lyckligt slut erfarenheter av att få uppehållstillstånd i Sverige. När en familj som har en egyptisk pappa och en svensk mamma och så den här lilla babyn som åker kors och tvärs i magen mellan Egypten och Sverige. Och det roliga med den här föreställningen är att den berättas ur babyns perspektiv. Det är därför den heter Babyn i magen. Och den spelas på svenska, arabiska och ja, man kan ta del av den här på teatern. Sen har jag också haft förmånen att få ta del av ett projekt där vi var konstnärer från flera olika teatertraditioner i Asien, i Afrika och i Sverige. Och vi reste, det kallades för världsteaterprojektet, och vi reste under ett par år till varandras teatrar och lärde av varandras traditioner för att berika och utöka våra egna traditioner. Och vi tillbringade faktiskt många och långa perioder i en liten by i Kerala i Indien. Där man hade en teatertradition som heter Kodiyattam, som är en hinduistisk teatertradition. Det var väldigt spännande. Det samarbetet har betytt mycket för alla. Nu är alla de konstnärerna i min ålder. Jag tror vi var kanske 20-30 års ålder när det här ägde rum. Och har haft med oss de här erfarenheterna och har påverkat våra produktioner och vårt arbete i respektive land jättemycket. Och vi har fortfarande kontakt. Och jag kanske ska gå in på min nästa låt. Den har kanske inte så mycket med det projektet att göra. Men jag kom att tänka på den när jag pratade om Indien här. Och det är en låt som handlar om Mahatma Gandhi som heter Be the Change. Och han hade ju ett väldigt berömt citat som handlar om att Be the change you want to see in the world. Eller var förändringen som du vill ska äga rum. Och ja, jag tror vi spelar den låten.
Dedicated to all spiritual activists, true seekers and peaceful warriors worldwide.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
Once upon a time, not long ago, there was a boy who would grow and become a great soul. He lived in India, and his name was Gandhi. He believed in human rights, and he fought for equality. He felt so strongly that he trained himself, 'cause he realized first he'd have to change himself. He changed his clothes and decided to walk. Some days he practiced silence and refused to talk. When he was young, he studied to be a lawyer, and then he became a great spiritual warrior. He read from the scriptures of every religion, came to the realization that we're all God's children. Because he understood that we're all equal, he became a spokesman for the people. A karma yogi devoted to service, to spread truth and peace was his purpose. You gotta be the change that you wanna see in the world. Be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Just like Gandhi. Gandhi dedicated his life to the cause, even when it meant breaking unjust laws. He often faced prison and incarceration, but that only strengthened his determination. He said he would make every sacrifice, but that he would never kill or take a life. He used his heart instead of his fist, and he taught nonviolence as the way to resist. A peaceful soldier who used his mind to fight for the rights of humankind, but not just people, animals too. In his basic teaching, God is truth.
key join Muslims, Sikhs and Hindus, Christians, Buddhists, Jains and Jews, all the many paths that lead into the light that shines bright inside of me and you. You gotta be the change that you wanna see in the world, the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, just like Gandhi. Gandhi taught an eye for an eye makes the whole world blind, and it takes more strength and faith to be kind. With that in mind, Gandhi took a stand against the foreign occupation of his land. When things got violent, Gandhi would fast, not eating for days until the riots would pass. But the biggest event that made the British halt is when Gandhi G decided to harvest salt. The British Empire installed a salt tax, and stealing salt was an unlawful act. So Gandhi and his peeps took to the streets, 10,000 deep they marched to the beach. But when they arrived, they were beaten with clubs, but they didn't fight back, instead they chose love. The foreign military realized they were wrong and eventually decided to go back home. You see, Gandhi G was a very great leader, but before all that, he was shy and meager. As a young child, he was just like you and me, before he became Mahatma Gandhi. The word Mahatma, it means great soul, and it's inside of us just waiting to unfold. If you follow your heart and act real bold, next time it'll be your story that's told. You gotta be the change that you wanna see in the world, be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world, just like Gandhi.
Du Anna, man kan ju inte annat än bli väldigt imponerad av dina internationella erfarenheter och arbeten och kontakter och så. Och framförallt spännande möten med andra kulturer och människor och så. Men då tänker jag så här, hur känns det då att landa här i Gävle? Alltså Gävle, den lilla Gävle kan jag inte säga, för det är ju ganska stort i Gävle. Men det är som kontrast mot dina internationella vyer.
Nej, men det är ju med Gävle som utgångspunkt som vi har gjort de här internationella mötena. Okay. Det är ju genom Folkteatern, kanske inte alla, men de allra flesta. Och jag tänker, världen finns ju här. Och genom att göra en föreställning som den som jag berättade om tidigare, Bäben i magen, där man både, om man kan arabiska och svenska, det spelar ingen roll. Bara man kan lite svenska så kan man ta del av föreställningen. Jag tror att vi behöver vara lite mer kosmopolitiska och internationella i den konst vi gör. Mm. Så att vi kan vara tilltala fler personer som har olika slags erfarenheter. Som kanske inte nödvändigtvis känner till Strindberg och Shakespeare. Men det finns mycket, många spännande berättelser och dramatik och historier från alla kulturer i världen. Som också skulle vara spännande och angelägna för oss att berätta från scenen.
Får jag fråga en sista fråga till dig också? Det här med kulturkanon.
Ja, kulturkanon.
Kanon, inte kanon heter
det. Ja,
det
kan man nästan säga också. Kulturkanon.
Kanon, ja. Hur ser du på det?
Ja, vi diskuterade det lite innan. Det, naturligtvis som jag sa också tidigare, att det är viktigt att lära känna sin egen kultur och de konstnärliga berättelser, verk, musik, historia som har präglat oss som kommer från den här delen av världen och vårt samhälle och de människor som bor här. Det är superviktigt. Men när man försöker använda det till att exkludera andra, då blir jag väldigt betänksam. Man ska lära sig den svenska eller den nordiska kulturella bakgrunden och alla fantastiska konstnärer och verk, lika väl som man ska intressera sig och lära sig om andra kulturens kulturella historia och även samtidsverk.
Mm. Är kulturens storhet?
Ja, jag tycker det. Man får inte låsa in människor med kulturen som argument. Ja. Det tror jag är väldigt viktigt.
Mm. Precis. Ja, du nu Anna, ska vi avsluta med ditt kulturtips?
Ja.
Så här, ska du börja?
Ska jag börja?
Det kan du göra.
Ja, eftersom jag var inne på Palestina tidigare så har jag faktiskt ägnat en stor del av hösten åt att lära mig om Palestina-Israel-konflikten på ett mer djuplodande sätt än innan. Jag har läst jättemånga böcker och jag har lyssnat på massor med poddar och jag har läst nyheter från alla sidor i konflikten från olika länder och det skiljer sig väldigt mycket i rapporteringen. Det är intressant hur ideologierna styr vad som rapporteras i olika nationella media. Men jag har också läst en fantastisk bok som min mamma tipsade mig om. Den heter Morgon i Jenin och är skriven av Susanne Abulhava. Och den handlar om Palestinas historia från 40-talet, 1940-talet fram till 2000-talet. Och är en otroligt rik och bitvis rörig och det är massor med människor. Men man följer en familj genom hela den här historien från det som Palestina kallar Nakba, den stora fördrivningen när man fick lämna sin hus och hem, fram till en ung kvinna som etablerar sig i USA på 2000-talet och är del av den här familjen. Det är en otroligt fin bok. Den rekommenderar jag. Mm. Morgon i Jenin av Susanne Abulhava. Och du då, vad har du för tips?
Ja, jag skulle vilja rekommendera, jag läser väldigt mycket böcker, men jag skulle vilja rekommendera en bok som heter Girig Sverige, som är skriven av Andreas Cervenka. Mm. Den är ju otroligt intressant. Den beskriver från att Sverige har varit ett folkhem och av världen betraktats som världens mest jämlika land, så har vi blivit ett skatteparadis för miljonärer. Att klyftorna ökar mellan de som är oerhört rika och den vanliga befolkningen. Men idag så har vi exempelvis på 20 år så har vi från att haft 28 miljardärer så har vi över 500 miljardärer i Sverige. Och det här beskriver Andreas Cervenka på ett väldigt bra sätt. Den är ju lite faktabok med lite staplar och lite kurvor och lite sånt där. Va? Men den är klart läsvärd.
Jag hörde hans sommarprat.
Ja, precis. Den har jag också hört. Ja. Så den är ju jätteintressant. Alltså. Mm. Sen gillar jag film också.
Mm. Men ta den där filmen också.
Ja, jag kan ta den också. Ja. Precis. Häromdagen så såg jag en film som heter The Holdovers. Mm. Som skildrar då ett internat i USA. Där en illa omtyckt professor och en bortskämd överklasskille kan man säga och en svart kokerska stannar kvar över julen på det här internatet och hur deras vänskap utvecklas, den är helt fantastisk. Mm. Och så får jag bara säga avslutningsvis, ni lyssnare, glöm inte att gå på Gävle teater som har en fantastisk program här under våren.
Mm, verkligen, verkligen, vi är ju grannar.
Ja, jag vet. Mm.
Tack för oss.
Ja, tack så mycket.
Tack Irene och tack Anna för att ni ville vara med här på vår första premiärsändning av Radio Röd Lördag. Vi kommer tillbaka till nästa lördag igen. Och då har vi två nya gäster. Och nu börjar vår sändningstid närma sitt obevekliga slut. Vi vill bara påminna om att även Palestina-demonstrationer pågår i staden som man kan vara med på. Titta efter eventet. Och säger också att Vänsterpartiet Gävle kommer att ha medlemsmöte 31 januari, en onsdag. Vi kommer att ha årsmöte den 18 februari och planera för en otroligt intressant och fin kvinnovecka tillsammans med andra aktörer inför 8 mars i år. Och vår sista låt kommer nu att bli, eftersom vi nu lyckats med att åstadkomma att på grund av en interpellation från Lotta Lagnander att man skulle uppmärksamma Jo Hilmer i denna stad där Jo Hilmer faktiskt föddes. Det uppmärksammas väldigt mycket internationellt. Vi får långväga gäster som tycker det här är otroligt intressant och vi har inte riktigt tagit vara på Jo Hilmer som sådan ännu. Men det kommer att bli bättre nu. Man har satt igång ett projekt där man ska inreda ett rum där man kan få en översikt över vad Jo Hilmer har betytt för staden. Så det tycker jag är passande med att vi avslutar med Jo Hilmer idag med en lokal artist, Christer Forsberg, som får sjunga för oss Rebellflickan.
Det vet alla som sett sig omkring. Några godar i lyxen och flärden, ibland dyra och kostbara ting. Det finns kvinnor i siden och sammet, och de glittrar som himmelens pär. Men den endaste kvinnan värd namnet är en ung rebell. Hon är ung rebell, hon är ung rebell. I vår klasskamp lyset seger själv. Hon ger kraft. Handslagen bjuder fast. Under klänningens lådes hjärta, och det slår för vår arbetarklass. Arbetsgivarna slutar med svans.